Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Kära Jesus, tack för att du har sådd ditt ord ibland oss så att vi fått lära känna dig. Var med oss idag och låt din ande förklara ordet så att det bär frukt i våra liv. Led oss i sanningen om dig och vad du har gjort, så att vi inte drabbas av det som du så allvarligt varnar för, den brinnande ugnen. Jag förbarmar dig över oss, kära Herre Jesus. Amen. Vi läste redan evangelietexten från Matteus evangeliets 13 kapitel. Vi kunde sätta en rubrik också på det här. Första jag ska säga, sådd och skörd i Jesu liknelser. Jag ska lite börja med att begrunda det här med Jesu liknelser och vad de betyder. Det är bara de äldsta av oss som har minnen av hur bonden förr i tiden gick runt på åkern med sin vacka, käppan som han bar i en rem runt halsen, tog säden med näven och kastade ut den väldigt skickligt så att det spriddes jämnt på ett område. Han hade märkt ut det här området med såkäppar och flyttade dem sen efter att han hade sått en zon till nästa zon. Så att han visste var säden hade såtts ut. Idag är det såningsmaskiner och traktorer som sköter det här. Och det är ju lättare kanske då att hålla reda på vad man har sått och inte sått. Men oberoende av hur man sår så kommer det ogräs. Då tror jag inte att det är någon som går ut på natten och sår ogräs i våra åkrar eller i vårt trädgårdsland. Det är som om det skulle vara lite väl starkt det. Men fenomenet ogräs, det känner vi bra till. Om vi tänker på en havreåker så finns där ett ogräs som är väldigt försåtligt lik havren. Det heter flyghavre. När det har växt upp ordentligt så höjer det sig lite högre än den riktiga havren. Och då går man ut och så plockar man upp flyghavren så man kan skilja igen den. Före det kan man inte plocka bort. Jesus säger att vi inte ska plocka bort ogräs. Det här, det låter nog märkligt för oss som kämpar med ogräs i morotsland eller andra trädgårdsteppor. Att vi skulle låta ogräset växa fritt. Men han har en speciell mening med det här. Att han undervisar om det här. Ibland så är hans liknelser väldigt sådär onaturliga. Vi har till exempel liknelsen om de 99 fåren som herden lämnar i öknen för att gå och söka ett enda får. Det låter som väldigt kärlekslöst att lämna 99 där hen. Jesus har en mening, han har en speciell förklaring för det också. Varför han berättar det här. Nu är det så att Jesus förklarar faktiskt den här liknelsen lite längre fram i Matteus evangeliet. I 13 kapitlet från vers 46. Han förklarar också en annan liknelse. Och det är den där han talar om de fyra olika slagen av sädesåker som finns tidigare i Matteus evangeliet. I samband med det berättar han också, eller ger han svar åt sina lärjungar som fundera varför han berättar liknelser. Det säger han så här. Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte fått det. Den som har ska få och det är överflöd, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem i liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia. Ni ska höra men inte förstå. Och ni ska se och se men ändå inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de slutar sina ögon, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota det. Jesus blev väldigt populär när han gjorde många tecken och under. Folk strömmade till i stora skaror. Det här var ett problem, därför att folk förstod inte vad hans uppgift var. De ville göra honom till kung, och det heter också på ett ställe att man ville göra honom till sin kung. Man tänkte att han var den Davids son som skulle befria Israel från Roma. Rent världsligt till det yttre. Och det skulle inte Jesus göra. Så hans tid hade ännu inte kommit. Hans ord skulle ännu inte förstås av den stora folkmassan. Det var först långt senare, när den heliga ande kom på pingsten, som det gavs åt dem så att de förstod. Inte ens hans apostlar förstod allting på den här tiden. Men då fick de uppenbarat det av den heliga ande. Och det här gör att vi ibland läser att Jesus förbjuder dem som han har botat att berätta det för någon. Och det tycker man ju är underligt, för att en sån som har en stor popularitet vill ju ofta bli ännu populärare, att människor ska veta om det. Om man är en influencer, så vill man att väldigt många ska se ens Instagram eller TikTok, vad det är man publicerar. En viktig poäng med liknelserna är att de inte nödvändigtvis är lätta att förstå, åtminstone då när man hör dem. Men man minns dem. När tiden är inne förklarar den heliga ande det här ordet, tar fram det och påminner om det, vad Jesus har sagt. Då ska vi förstå det. Jesus förklarar alltså senare den här liknelsen och säger att åkern där säden sås är världen. Där sås den goda säden ut. Ogräset är den ondes barn, medan den goda säden är rikets barn som tar emot ordet. Fienden är djävulen, det är han som sår den onda säden. Skördemännen som ska samla ihop allting på den yttersta dagen är änglarna, säger han. Då ska de samla ihop och så ska de skilja ut vetet från ogräset, och ogräset ska de samla i knippen och bränna upp. Det finns en ohygglig sanning i det här. Det är inte så att Jesus underlåter att säga någonting av det som han har fått i uppgift att göra. Vi människor, mänskliga predikanter, vill ofta lämna bort det som är svårt. Det som är anstötligt. Det som människor inte vill höra. För man vill ju bli populär. Och man blir inte populär om man talar om det. Det som Jesus säger är, han avslutar sin förklaring så här: som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosonen ska då sända ut sina änglar, och de ska samla ihop ur hans rike allt som förleder och alla som gör orätt, och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Och så säger han någonting viktigt. Hör, du som har öron. Hör och ta emot. Kom ihåg, när Jesus varnar för att det finns en risk att vi går förlorade, evigt förlorade, så är det inte någonting som vi ska rycka på axlarna mot. Och säga, jag vet inte hur det blir sen när jag dör. Man får höra sådana lite då och då. Säger, jag tror inte på någonting, så inte vet jag någonting hur det blir när jag dör. Men tänk så hemskt, för Jesus har sagt hur det blir. Har man inte Jesus, så bränns man upp. Det är en fruktansvärd verklighet. Han ska säga på den yttersta dagen, gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd åt djävulen och hans änglar. Det här är det viktigaste, det allra viktigaste som vi har att berätta för människor, i våra familjer, att ta vara på Guds ord så att vi vet hur vi ska undkomma den eviga elden. Idag talar Jesus till oss om ämnet onda och goda tillsammans i världen. Låt oss lyssna, vi som har fått öra. Och då ska vi gå till en andra punkt här i vår predikan och säga, en enda är ren, och det är Jesus. Liknelsen är en kraftig vederläggning av den svärmiska tanken att vi ska kunna bli syndfria genom att anstränga oss, genom att lyssna till Guds ord och följa Guds bud, så ska vi kunna lägga bort synden i vårt liv. Nej. Vi kan inte heller bilda rena församlingar där alla är rena, alla är heliga. Det är bara Gud som vet. Vi ska komma tillbaka till det. Ända sedan syndafallet har den gamla ormen, djävulen, sått sin onda sed ibland oss. Han lyckades förföra Eva och sen också Adam med sin förvrängning av Guds ord. Så kom ord och bedrägerier in bland Adams barn, också bland de män som Gud hade utvalt att bli stamfäder till Jesus. Och så får vi alla dras med syndens lusta i vår kropp. Gud gav Mose sina bud för att människorna inte kunde leva rätt utan dem. Och inte ens fast han gav dem buden. Och fastän Israels barn vid Sina är bedyrade allt vad Gud har talat ska vi göra. Ändå räckte det inte många veckor innan de bad Mose bror Aaron göra en kalv av Gud. Som de sa, det här är vår Gud som har fört oss ut ur Egypten. Så dansar man och festar kring guldkalven. Så här måste sen Gud straffa dem för att de avvek från hans ord. Guds lag har getts oss för att döda oss, vår egen vilja, för att döda vår syndiga natur och vår tilltro till oss själva. Lagen visar oss hur långt vi är från att följa Guds vilja. Vi ska se vad Paulus säger om det här i Romarbrevet. Vi vet att allt som lagen säger är riktat till dem som står under lagen, för att varje mun ska tystas och hela världen står skyldig inför Gud. Ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Vad som ges genom lagen är insikt om synd. Varje mun ska tystas. Alla har syndat. Johannes säger också om det här i sitt första brev. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva. Sanningen finns inte i oss. Ingen finns som är ren inför Gud. Djävulen har sått ut ond sed, drakens gift, så att vår gamla kötsliga natur är ovillig att följa Guds ord. Istället visar sig vår onda natur i ondska och alla möjliga handlingar med munnens elaka ord och onda handlingar och kötslig lusta. Vårt hjärta är ont. Utåt kommer det fram i ogräs som vi odlar. Bland annat i ogräset som vår tunga spottar ut. Sådana som vi är när vi har växt upp i världens åker. Borde vi höra till dem som änglarna rycker upp på den yttersta dagen. Men Gud är god. Han vill ge oss en tid att vända om till honom. Och nu är den tiden. Nu är tiden att vända om till den enda rena människan som har funnits på vår jord, Jesus. Han levde helt utan synd. Han gjorde inget ont. Han dog den död som du och jag borde ha dött för våra synder. Han levde det liv som du och jag borde ha levt, rätt och rättfärdigt. Men det här gav han oss, han tog vår synd på sig, gav oss sin helighet, sin rättfärdighet. Vi har fått byta. Genom dopet och tron har vi fått del av Jesu renhet. Vi som är döpta till Kristus har ju iklätt oss honom, säger Paulus i Galaterbrevet. Vår synd är övertäckt. den ska inte döma oss. Vi får ta till oss Jesu ord. Saliga de ögon som ser och era öron som hör. Så gäller för en kristen uttrycket samtidigt rättfärdig och syndare. Fast den fulla av ogräs i oss själva är vi honom rena och ostraffliga inför Gud. Men varför har jag då kvar den gamla onda naturen i mig om Jesus har gjort mig ren? Jo, det är för att ogräset inte ska rensas bort förrän på den yttersta dagen. Det är först då som vårt kött slipper den onda naturen. Vårt kött ska läggas i graven och den kropp som uppväcks med Jesus, uppväcks av honom på den yttersta dagen, är ren. Den är helig. Den har inget av det här onda. Det här betyder att vi får strida med vårt kött så länge vi är kvar här på jorden. Det här ger oss också ett visst svar på frågan varför det finns lidande och svårigheter här i livet. Vi får inte hela svaret på frågan varför det onda får vara kvar. Men Gud har sin plan. Gud tillåter inte att ogräset rycks upp nu. Han gör inte slut på lidandet medan vi lever här i köttet. Djävulen har ännu en viss makt att förföra och förstöra. Men det sker bara så långt Gud tillåter. Vid den yttersta domen ska det vara definitivt slut med all ondska. Det onda finns också mitt i våra kristna församlingar. Det finns förargelser och missämja. Därför att det ogräs som djävulen har sått också finns bland kristna. Särskilt där Guds ord predikas rent och klart. Sätter djävulen in sin raksådd. Det är därför som det verkar som om splittringar skulle drabba särskilt hårt de församlingar, de kyrkor som bekänner sig till Guds rena ord. Djävulen behöver ju inte arbeta med dem som jobbar med villfarelser. Han har dem redan i sin makt. Men han sätter extra tyngd på att bekämpa enhet och gemenskap i kristna församlingar. Där Guds ord om frälsarens gärning för att ta bort världens syndare och verksamma, där har djävulen bråttom med att så ut sin onda sed. En ren församling får vi uppleva först i himlen. Där ska allt ont vara borta. Där behöver vi inte råka ut för frestelser. Där behöver vi inte råka ut för besvikelser, då kära vänner överger oss. Där behöver vi inte uppleva angrepp på vår tro. Och det tredje och sista vi ska säga idag är ogräset ska bekämpas med Guds ord. Jesus ger oss ett klart besked. Båda slagen måste växa tillsammans ända till skörden. Lika lite som vi kan utrota syndagiftet ur våra jordiska kroppar, lika lite kan vi fullständigt rena vår gemenskap från alla djävulens försåtliga angrepp. Det här har man ändå försökt göra på olika sätt. Den romerska kyrkan ställde till med inkvisition mot dem som man kallade heretiker. När Luther predikade evangelium blev han också ansedd en heretiker. Man ville döda honom. Och så fanns det sådana som lyssnade på Luther som blev martyrer. För att man menade att de var irrlärare och måste dödas. Och så har också statskyrkan försökt göra med det rena evangeliet under 1700-talet när konventikelplakatet kom till. Då förbjöd man Guds ords, samlingar kring Guds ord. Annat än i kyrkor, där kyrkoherden hade ansvaret för vad som predikades. Man tänkte att det kommer villfarelser och det kom det ju också. Det kom också sekter som predikade annat än Guds ord. Men det är inte rätt att med våld utrota sådant villfarelser. Vi ska inte slå ihjäl villolärarna eller på annat sätt bruka våld, utan bekämpa dem med Guds ord. De måste få finnas i världen. Paulus skriver också i 1 Korintierbrevet 11. Det måste finnas partier bland er för att visa vilka av er som håller provet. Men det finns en absolut gräns. Vi får inte låta villolärarna komma på våra predikstolar. Vi har fått klara bud att vi ska ta oss tillvara för falska profeter och dra oss ifrån dem. Vi ska inte rycka upp dem med rötterna, alltså döda dem. Men vi ska utrota dem från våra församlingar med Guds ord. I Stora Galaterbrevets kommentaren jämför Luther Guds ords lära med en matematisk punkt. Det är inte en utsträckning så att man kan liksom kapa av och slipa bort en del. Det är ett enda. Det är ett rent Guds ord. Vi har inte rätt att tumma på Guds ord. Men när det gäller livet, hur vi umgås med varandra, hur vi har fördragsamhet med andra svagheter, då ska vi vara tålmodiga. Där ska vi ha en väldigt långtgående gräns. Vi ska inte dra gränsen så att vi ger upp för att någon säger ett ont ord mot oss, utan vi ska vara ödmjuka och ha tålamod. Där ska vi akta oss för att börja riva upp ogränsen. Därför behöver vi noggrant studera Guds ord. Vi behöver ha det bland oss varje dag och låta det under bön om andens ledning lära oss grundligare hur vi ska leva tillsammans. Vi ska leva så starkt i Guds ord att våra reflexer blir formade efter Guds ord. När han säger något, då ska vi lyda. Kanske någon frågar, hur ska vi då göra med dem som lär annorlunda? Om de redan har tagit sig upp i predikstolen, ja, då ska vi gå till exempel till bekännelseskriften som lär oss att det är viktigt att inte bara rätt predika Guds ord utan också att motsäga dem som lär annorlunda. Vi kan inte stillatigande låta den falska lärans ogräs konkurrera med den sunda läran. För då blir det så att den tar överhanden, som också historien visar. Vårt nej till villfarelsen ska vara starkt och absolut. Bibeln säger att vi ska dra oss ifrån dem som lär annorlunda. Johannes skriver att vi inte ska hälsa dem välkomna. Därför kan vi inte gå in i samverkan med dem som tillåter falska lärare bland sig. Det är kärlekslöst. Både mot de falska lärarna själva och deras åhörare. Att inte svinga andens svärd när ogräset blir uppenbart är kärlekslöst. Det är Guds sak att avrätta dem i den yttersta domen. Det är inte vår sak. Kan hända det ändå i sin dårskap kan omvända sig och lyssna och ta tillvara och bli frälst. Vi fortsätter att be att alla ska vara ett. Att också de som inte delar vår gemenskap ska komma med. Och vi kan inte heller rensa ut hycklare från vår gemenskap. Sådana som har en bekännelse på läpparna. Om den är rätt, då hälsar vi välkommen. Men vi ber att ingen ska drabbas av elden på den yttersta dagen. Och så försöker vi ägna oss åt Guds ord i våra hem för oss själva. Så flitigt att det ska bli en del av vår ryggmärg att känna igen Guds ord och avslöja villfarelse. Vi får be med Fredrik Gabriel Hedbergs sångelse. O Herre Gud, låt nådens ord förjaga otron från vår jord. Fräls själarna ur Satans gap. Gör slut på Sions fångenskap. Ryck bort med nådens gudakraft vartenda rov den onde haft och värna med ditt fasta ord din egen återlösta jord. Amen.